Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är härligt att vara igång och hoppas att du känner dig laddad för att lära dig mer om vår smått fantastiska kvinnokropp och psyke. Vi har ju talat mycket om magen och många gånger så ligger då fokus på hur den fungerar eller snarare inte fungerar med tonvikt på känslig tarm och kanske fett på magen eller generell viktuppgång. I det här avsnittet så ska vi tala mer om att magen kan tappa styrsel och funktion rent anatomiskt. Och det finns ett samspel mellan mag- och ryggmuskler. Och att vi tappar muskelmassa och styrka snabbare i övergångsåldern än tidigare, det kan ge värk, gör att vi tappar stadga och magen liksom börjar pysa eller puta ut. Och även om vi inte går upp i vikt så kan fett hamna på magen, både synligt som går att greppa eller kring organen i magtrakten, vilket ändrar form på hela magen. Och faktiskt väldigt logiskt, eller hur? Men det finns ytterligare något som vi kan ha med i den här ekvationen och det heter rectus diastas. Diastas betyder delad och rectus betyder raka och då när man talar om rectus diastas så syftar man på de raka magmusklerna. I min värld så var det här ett tillstånd, alltså rectus diastas, som bara kunde drabba den som varit gravid. Men ja, det är nu som det blir spännande, så välkommen att lyssna. Vad roligt att få välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden, Katarina Voxnerud.
Tack att jag är inbjuden.
Ja, du har nästan bjudit in dig själv skulle man kunna säga.
Eller hur? Ja. Så nu vill jag berätta om det här.
Ja, ja men precis. Nej, men Katarina, du har ju varit med tidigare. Du är legitimerad naprapat och du har ju framförallt inriktning just på kvinnors hälsa. Du har ju också skrivit en bok som heter Livet med klimakteriet och så driver du då hela kvinnans klinik och du föreläser och arbetar kliniskt och dessutom så forskar du. Berätta mer, vem är du Katarina?
Nej, men det är väl som du säger, så jag är en legitimerad naprapat och blivit allt mer intresserad av kvinnors hälsa. Dels med graviditet och förlossning men sen också då med klimakteriet. Och mycket det jag tittar på är ju de hormonella förändringarna som sker i kroppen under vissa tider. Och sen då hur kan man, vad händer i kroppen, hur kan man röra sig, motionera, vad händer, får man ont och att hålla igång. Det är min utgångspunkt är att känna sig stark resten av liksom, genom olika perioder. Och att komma tillbaka sen igen när man har fått kanske en skada eller någon förändring som har pågått.
Ja, och det här blir ju, det vet vi ju att det kan vara utmanande att behålla framförallt muskelmassa och styrka och rörlighet i klimakteriet. Och det är ju många faktorer här som lite grann arbetar emot oss. Och Katarina, jag kan ju bara nämna också att du har ju varit med i avsnitt 202 där vi talade om urinläckage. Vilket är ett jättebra avsnitt för det här är ju en oerhört stigmatiserande ett symptom eller vad vi ska säga, ett tillstånd och väldigt stort hinder för många kvinnor som är drabbade. Och dessutom så är det ju inte det här, en del tror att en operation är det enda som hjälper, och det är ju faktiskt inte alltid så.
Nej, det finns mycket, mycket man kan göra själv, och som du säger, så att man lite grann försöker titta, och om man nu kan säga som nyfiket närma sig, det är också att lära sig lite mera om och titta på, för det finns mycket man ofta kan göra, så att operation kan ju behövas sen och absolut också.
Men just det här, jag tror att många kvinnor, just när vi nu pratar om träning, undviker det för att man inte litar på att man kan hålla tätt. Och jag vet kvinnor som undviker att ha sex för att man är rädd för det. Man vågar inte närma sig en ny partner och så vidare. Det finns otroligt mycket olika anledningar till att få ordning på ett eventuellt läckage, oavsett om det är stress eller fysiskt eller vad det nu kan vara. Mm. Sen vill jag bara lägga till också att du var med i avsnitt 146 och 147 där vi pratade dels om din bok då, Livet med klimakteriet, men också hur man kan stötta kroppen kring det här med smärta och ledvärk, som ju är jättemånga kvinnor som lider av. Och det är ju också någonting som så att säga har en tendens att eskalera när östrogenet inte riktigt skyddar oss med sin antiinflammatoriska och liksom smörjande effekt, kan vi väl säga då, i klimakteriet. Men du, den här gången så ska vi prata om magen och bukväggen.
Ja.
Berätta, varför ska vi göra det nu då?
Bukväggen är ett ord som jag använder idag, och det är mycket, och det är ju magmusklerna och den här stödjevävnaden, fascian som ligger runt kring och huden, så att allt som ligger på framsidan av kroppen. Och många upplever ju att magen ändras med åldern och med ökad ålder, och jag träffar många på kliniken också och säger, men någonting är annorlunda liksom, så jag vet inte vad det är, men kan vi titta på vad det är för någonting som händer? Är det typ delade magmuskler, eller är det att jag rör mig mindre, eller är det liksom att det har samlats mer bukfett på insidan, eller vad tusan är det som har hänt här? Så att där är väl den som är ingången idag, att se vad kan det bero på, olika faktorer.
Katarina, kan vi inte gå in lite mer på det här med muskelmassan då? För magen är ju ingenting som man kanske direkt ser på samma sätt som man kanske ser på en arm eller på ett lår eller så, tänker jag. Och det är ju också lite mer som ligger ovanpå magmusklerna för de flesta av oss. Man har ju inte direkt någon sån här sixpack man kan mäta dagligen.
Nej, och mer muskelmassa så tänker jag inte framförallt att man bör satsa på magmusklerna blir så mycket större i volym. När man tränar magmusklerna är både att man har lite lättare arbete för att bli stark i vardagen, men även såklart tyngre, tuffare övningar som man orkar lyfta och bära även i vardagen sen. Men det är inte muskelmassan i magmusklerna framförallt. De behöver vara tillräckligt starka för att man ska kunna träna och styrketräna andra saker, utan muskelmassa mycket generellt i hela kroppen, att hålla igång förbränningen och vara tillräckligt stark i kroppen. Och mer muskler på kroppen kostar ju mer energi att använda och föra fram i vardagen, så att när du styrketränar och ökar muskelmassan generellt i kroppen, då om du har lite övningar för magen också, så ökar muskelmassan där också.
Och det i sin tur gör ju också kanske att man känner att man har mindre ont i ryggen, för jag upplever att många kvinnor klagar på att de har ont i ryggen, och då kan det ju vara så att ryggen får ta lite stryk på grund av att magen är för vek, så att säga. Det blir en obalans där, kan man säga så?
Det blir en obalans, absolut. Och det är precis som du är inne på, att i vardagen så ska man ju ha magens muskler, ska hjälpa till att hålla kroppen uppe. Och vi har ju gravitation här på jorden, så att om inga muskler spänns så ramlar vi ihop en hög på golvet. Så någonting måste hålla upp oss. Och tittar man då på bålen, på mittenpartiet på kroppen, magen och ryggen. Om vi tänker oss att magens muskler skulle göra noll arbete. Det gör de inte, men om vi tänker oss det är noll. Då är någonting som måste göra 100, och det är oftast ryggen som liksom kompenserar. Och då kanske ryggen överarbetar, och sen kanske man har en hållning som gör att man lätt liksom jobbar med överarbeta med ryggens muskler, medan magen inte får göra sitt jobb, alltså inte vara med och bidra. Utan att där då hitta även i vardagen då en hållning och liksom en rörelsemönster som gör att magen får vara med och göra sitt jobb. Annars jag brukar beskriva som att det är ungefär som du har ett fotbollslag, och sen är liksom backlinjen sitter och har picknick där bak, liksom de gör inte sitt jobb i laget, men då får man ju liksom komma igång dem och ha ett spel så att de får hänga med också, vara med och göra sin del. Så att magens muskler ska ju finnas med och, som du säger, då stötta kroppen, och om magen jobbar och gör sitt jobb, då kan ryggen göra sitt, Och då behöver man inte överkompensera på olika sätt. Så då får man oftast mindre ont i ryggen kanske.
Mm. Du, sen har vi det här med hormoner som också påverkar oss.
Mm. Så med förändrade hormonhalter som blir i, kring menopausen och lägre halter östrogen, det gör ju att man styr om lite var fettet lagras någonstans. Så även om man inte skulle gå upp i fettmängd i kroppen, om man säger att man ska ha samma mängd fett, så även då när hormonhalterna sjunker, så kan det vara att man känner så att men nu har jag gått upp i vikt, för magen känns större. Men då kanske det har minskat kring rumpa och lår. Så att det styrs bort ifrån rumpa och lår och så lagras det kring magen istället. Det är det som de här ändrade östrogenhalterna gör. Att man styr mera fettinlagring mot magen och buken och mot insidan på magen.
Det, här lite det blir ju en manligare profil kan man säga. Man just får liksom plattare rumpa och mer putande mage. Det är nästan oundvikligt. Och även om man då väljer att ta hormoner under klimakteriet som behandling, så är det ju ändå förhållandevis låga nivåer mot vad vi har haft tidigare. Så att det är ju ingen lösning på något sätt att man tror att man ska behålla sina östrogennivåer på den tid, på samma nivå som man, när man var, på den tiden man var fertil.
Nej, verkligen. Och man säger att man går ifrån päron form till äppelform, så att det blir liksom mera, mer som lagras på mitten. Och det är ju det som det hormonella gör, att det styr om fettinlagringen så att det liksom möbleras om på olika ställen och att man lättare lagrar då kring magen. Och då kan man ju tycka så här, men nu magen är, nu har jag gått upp i vikt, magen är större, midjeomfånget ökar. Och det kan ju då som sagt vara att man har fortfarande samma mängd i kroppen, men det ändrar position helt enkelt.
Men du, sen finns det något spännande som vi ska prata mer om här, och det är ju någonting som man enkelt skulle kunna kalla för delade magmuskler eller diastas. Så första gången jag faktiskt kom i kontakt med det här som jag inte var medveten om var att jag hade en kollega, och hon var väldigt smal hela hon, men hon hade en väldigt putande mage, och jag gick alltid och funderade på om hon liksom, ett tag så trodde jag att hon var gravid, och sen förstod jag att nej, men det händer ingenting åt något håll, så det är inte det. Och så tänkte jag så här, ja, men hon måste verkligen ha problem med att gaser i magen eller någonting. Kan du inte berätta vad det skulle kunna ha berott på eller bero på?
Så diastas, som du säger, det är i dagligt tal säger man delade magmuskler. Men egentligen då, ordet delade magmuskler, det låter ju som att någonting delar sig, går itu. Och så pratar man om att det ska växa ihop igen. Men egentligen är det ju inte det handlar om. Men när diastasen, när det sker, det är ju vanligen under graviditet till exempel. Eller om man går upp mycket i vikt. Och det som händer är att hela magen töjs ut, hela bukväggen töjs ut. Och längst fram har man en höger muskel och en vänster muskel. Och när allting töjs ut, då ökar avståndet mellan de här magmusklerna. Så höger kroppshalva muskel dras åt höger och vänster åt vänster.
Men du menar du alltså att när man går upp i vikt, att fettet lägger sig alltså innanför, så att det kan påverka på samma sätt som en graviditet?
Ja, så att om det blir bukfett på insidan, så kan du få det här diastas, delade magmuskler också, absolut.
Ja, men det är mer, alltså för det är ju mer den typen av fettansamling som man brukar säga lägger sig runt organen, inte det här som lägger sig liksom, som går att ta tag i liksom.
Just det, nej, inte det som ligger under huden, utan precis som du säger, som ligger djupt inuti runt organen. Ja. Så mer om man säger manlig fettökning, bukfetma, det brukar sitta runt de inre organen, och det gör den här att magen, det blir som en lite hårdare tunna kan man säga, som att allting töjs ut och dras ut.
Okay.
Men det kan påverka också att hela magen töjs ut, och då dras magmuskler åt vardera sidan, och då får man ett ökat avstånd mellan dem. Så själva diastas, det är ett större avstånd mellan magmusklerna fram i magen. Så att det är liksom ett, ena sidan, höger sida går åt höger och vänster åt vänster. Mellan dem finns den sena. Så att den här diastas, det är ingenting att någonting är trasigt eller bort. Eller dina hål, ingenting sånt, utan det är att man drar vardera muskler vardera sidan, och mellan dem ligger en sena, och den töjs liksom ut, men senan töjs ut och förtunnas. Så att diastas är liksom att man har bredare mellan magmuskler mot vad som är normalt. Det är det som ordet säger.
Så när jag tränar mina magmuskler så blir musklerna större, men senan är ju så att säga där den är där utan att påverkas.
Ja, det här är det man inte vet, så att, men när, om man tar igen graviditeten eller när hela magen, bukväggen töjs ut, det är som att man tar sin tröja. Och så sätter man tröjan i uttöjning i några månader, tyr ut den i sidled. Då töjs ju hela tröjan ut i liksom generellt runt omkring allting. Och det sker i kroppen också, så att hela magen och alla magmuskler töjs ju ut i sidled. Men längst fram har man den här senan som töjs lite extra mycket. Men när man sen då tränar magmuskulaturen, då är det ju muskler man tränar, men samtidigt blir ju senorna starkare också.
Så men det betyder inte att de drar ihop sig, för det betyder inte att den här diastasen eller mellanrummet för den saken skulle bli mindre.
Det kan vi absolut bli mindre, och framförallt blir det ju mindre vad man tror när magen då har varit uttöjd tidigare, och när den drar ihop sig och anpassar sig till det icke-gravida tillståndet eller till att man har gått ner i vikt, att allting drar ihop sig och kostymen blir lika stor som innehållet där just då. Då närmas magmusklerna, de kommer ju närmare mot varandra igen. Så den här senan kan absolut ändras. Och bredden mellan magmuskler kan ändras. Bredden mellan magmuskler kan ändras när man tränar och rör sig och tiden går också. Så att det är föränderligt. Precis som allting annat i kroppen så är det föränderligt. Det är inte alltid kan ändra tillbaka helt och hållet.
Men du, spelar det någon roll då?
När den här senan och hela magen då, att det blir uttöjt. Om man en viss avstånd, man säger så här, normalavstånden brukar man säga så här, avstånden mellan magmuskler normalt sett innan graviditeter, det ser man, det är 2 centimeter ungefär. Men sen om du har 3 centimeter, då behöver du inte ha några besvär. Du kan ha 4 centimeter och inte ha några besvär. Men vissa som har 4 centimeter, de får liksom svårt att hantera kroppen och svårt att belasta sig, svårt att träna, svårt att bära saker och ting. Alltså man tål inte belastning längre i kroppen. Så att någonstans när det blir för mycket uttöjning i hela bukväggen och därmed även senan längst fram, då blir det som att man liksom får problem i kroppen.
Nu tänker jag att den här kvinnan som nu kommer i klimakteriet, som kanske tidigare haft de här 4 centimetrarna och det har varit helt okej. Vad händer då i klimakteriet?
Ja, det är det som vi vill ta reda på. Det man inte riktigt vet. Men det man då tittar på är så att, ja, men tänker vi nu till exempel om den här senan och allting i magen, det är ju stödjevävnad. Och tittar vi på vad som händer med stödjevävnad till exempel i bäckenbotten, som är i närliggande område, och ser vad som händer där kring klimakteriet, då ser man att med förändrade hormonhalter så påverkas hållfastheten i den här stödjevävnaden i bäckenbotten. Så man får liksom en sämre hållfasthet och stödjevävnaden minskar i mängd. Så att besvär man har haft sen man fick tidigare, men som man har kunnat hantera under sina fertila år med bra hormonhalter. När hormonhalterna sjunker så visar sig besvären. Och det man då kan tänka sig kanske på liknande sätt med magen, kanske. Det är det vi ska kika på. Så att det man har kunnat hantera under tiden man hade sina hormonhalter på hög nivå, när man då kommer in till klimakteriet och hormonhalterna sjunker, ja, då dels kanske blir det att det blir mer bukfett som lagras, som vi pratade om tidigare. Man kanske rör sig på lite annorlunda sätt. Och så kanske den här hållfastheten i magen sjunker. Och man kanske inte är lika stark i magen heller längre. För man inte rör sig lika mycket och tränar inte lika mycket. Och då kanske det här breddningen mellan magmusklerna, den kanske ger sig till känna och ger mer besvär. Och kanske då man upptäcker bara så här, men oj, men vänta, vad är det där för någonting?
Men du, symptomen på det är att man känner att man inte riktigt kan hålla sin kår. Eller att liksom man inte känner att det hänger med, eller hur skulle man kunna misstänka att man är drabbad av diastas?
Exakt. Dels att man känner att magen, man får ingen styrsel på magen, den sjunker ut och man har liksom svårt att få skapa en grundspänning i magen. Men många upplever att man inte sitter ihop mitt på kroppen. Man kan inte koppla ihop överkropp och underkropp. Man har kanske, vissa har svårt att tömma tarm, man har svårt att skapa kraft i magen för att kunna tömma tarmen till exempel, och öka som buktrycket tillräckligt mycket. En del får ont i ryggen, får känna ungar i bäckenet, det är liksom svårt att röra sig, man tål inte belastning, svårt med styrketräning, man liksom känner sig öm och får ont. Och en del känner man hoppar eller springer, att det känns som magen liksom bara, allt bara åker framåt utan kontroll. Så att det är mer det här liksom att skapa kraften i magen och kunna hålla en intakt mage, som du säger, så man inte viker sig på mitten.
Men du, det här med graviditet då? För att då känns det ju helt naturligt att man får en påverkan där. Och har man då
så att säga, känt av det redan när man har varit gravid, då kanske man har liksom satt fart på sin träning och sådär. Men om det inte kommer i klimakteriet, då måste det ju vara jättesvårt att liksom koppla ihop det här med någonting.
Du menar att koppla ihop det till att det är det magen det beror på? Eller det
ja, precis.
På.
Att man förstår vad det är för fel, så att säga.
Ja, och då alltid, oavsett om det är, man har en breddning mellan magmuskler eller inte, då är det ju alltid träning som man är första insats som man börjar med. Så att då är det liksom, hitta grundstöd i kroppen, börja med lättare övningar, hitta bäckenbotten, hitta magens lätta stöd. Öka på och kom igång med mera liksom träning, magträning.
Mm.
Så man lite grann som rehabtränar hjälper kroppen till att stärka den här lite svagare kedjan.
Mm.
Så att träningen är alltid det man startar med, men känner man sen, nej, men det här, det blir inte bättre utav det här. Jag fattar inte, jag får inte ihop det här och kroppen förändras inte. Då kan man, som för, då får man gå och undersöka det. Och för att veta exakt hur det ser ut, då behöver man titta med ultraljud. Men man kan även titta, mäta lite grann, men känna med fingrarna från utsidan och få en liten så här, grov bild utav hur det ser ut just då.
Mm.
Men annars är det att man bör titta med ultraljud hur det ser ut.
Okej, okay. Så att om man känner igen, oavsett om man har varit gravid eller inte, oavsett om man är överviktig eller inte, så kan det ändå vara idé att liksom försöka förstå, om man känner igen sig i det här, så kan det vara en idé att försöka förstå om man kanske har en sån här diastas.
Ja, det kan man ta reda på. Det jag tänker mest liksom att det är som att man, vad man än har för besvär i kroppen, att det kan vara, vet man om att okej, men det är den här strukturella påverkan jag har. Det är, jag har ett korsband som är påverkat i knät. Jag har den här saken i min axel som är påverkad. Och då vet man lättare om att, men då behöver jag göra kanske vissa övningar eller ge det området lite extra kärlek resten av tiden.
Mm.
Och kunna ha en bra funktion. Och på samma sätt med magen, om man känner sig, men jag vet inte, jag får inte ihop det här, och magträningen funkar inte och min annan träning funkar inte, då kan man titta, kolla upp det liksom så. Men igen, att det är ingenting man måste göra innan man börjar träna, utan komma igång med övningar och träning och belastning och konditionsträning och styrketräning. Starta i lilla, öka stegvis.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och du, vilken typ av övningar skulle man göra då, om man nu ska försöka börja själv, om man misstänker att det finns en påverkan här?
Då skulle jag börja mycket med till exempel så här, som sidliggande övning eller sidoplankan till exempel, men på knäna med lite lättare övningar som man inte tar i, som man tar i med kung och fosterland med 100% kraft överhuvudtaget. Jag skulle börja ligga på rygg till exempel med böjda ben och fötterna i golvet och försöka skapa en lätt spänning i magen och lyfta upp en fot i taget. Och jag skulle stå balans på ett ben och känna att jag hittar hållningen och har lätt spänning i magen när jag står upp också. Och liksom att jobba på olika sätt med lite lättare krafter också.
Ja.
Så man inte bara satsa på att sitta på plankor, den tyngsta, tuffaste träningen. För då kanske man kompenserar så mycket och känner mest i ryggen istället. Man blir trött efteråt.
Ja, du menar alltså att om man gör en sit-up och man är liksom för svag, eller man försöker stå i plankan och man är för svag, då är det ryggen som jobbar och så kanske man får ännu ondare.
Just det, ja. Mm.
Okay.
Så att man liksom har man en liten svagare länk där det inte liksom jag brukar gå tillbaka till det här, brukar jämföra ofta med det här fotbollslaget igen. Om vi går tillbaka till backlinjen som har suttit och haft picknick länge nu eller gått och satt sig på avbytarbänk under tiden. Så ju längre tid man har suttit på avbytarbänken och inte gjort liksom inte tränat, då behöver man lite specialträning för att orka springa mer andra i laget liksom då på plan. Mm. Annars orkar blir man ju allt för trött. Och sen behöver man då lära hjärnan och kroppen till liksom det här fotbollslaget att få bra samspel mellan sig. Så inte alla bara springer lite hull och buller på plan och det är ingen ordning på det där, utan i kroppen då, om man tittar på att starta i det lilla lätta och liksom hitta lågkraftsövningar för magen först för att få med de här musklerna, få träna in en god teknik så de får vara med och bli starkare. Och sen samtidigt så ökar man på att få med sig de här, alla muskler med sig upp så att även man orkar med de här tuffare övningarna så småningom.
Mm. Du, jag tänker mycket på, jag vet ju att du är en långdistanslöpare. Jag klassar mig inte som långdistanslöpare, jag är en kortdistanslöpare. Och det som jag har hittat till som fungerar väldigt bra för mig är ju att jag kombinerar det med yin-yoga, som ju är en väldigt lugn yogaform. En del skulle kanske till och med kalla det för stretching. Och det är ju att man ligger stilla i samma position under en ganska lång tidsperiod, mellan 3 och 5 minuter brukar det vara. Och då den här underbara läraren som jag går för, hon pratar mycket om psoas. En muskel som fäster ända uppe i magen och som framförallt har med höftböjaren att göra. Kan du inte bara berätta lite om den? För det här tycker jag är jätteintressant med just att man kan faktiskt ha ont i magen fast det är egentligen höftböjarens fel.
Mm. Och den är väl en så här lite kontroversiell muskel den också, skulle jag vilja säga. Att man, en del kan ju vara att man är stum och stram i den, det man vanligen brukar säga i psoasmuskeln, höftböjarmuskeln. Men börjar man undersöka och liksom muskeltesta och se, så att ibland kanske man är väldigt svag i muskeln istället, så den har underfunktion, och det är därför som man då kan få ont i den och bli trött och öm, och man kanske behöver stärka den istället, så att den kanske inte är kort och stark som man har pratat om i lång tid, under många års tid, och den kanske istället är svag och underfunktion. Så att den kan ju behöva också få kanske stärkas ibland och inte bara töjas och slappna av. Mm. Så där behöver man ändå bara titta på helheten igen då i magen. Så den är en bidragande faktor tillsammans med bäckenbotten och ryggen och höfterna och lår, som alla lårmuskler och sätesmuskler och allting. Så att allt ska ju samverka just i hela området.
Ja, men det är så spännande ju. Alltså, mm. Tänk vilken kunskap en person som en naprapat som du har om allt det här. Det blir ju så komplext ju. Eller hur? Blir det inte väldigt svårt att som, råda vad är det man ska satsa på?
Det svåra är att råda så här allmänt verkligen vad man ska satsa på. Precis som du säger. Att, men är det det här? Ja, men det vet man inte. Först måste man testa. Så att har man besvär och inte blir hjälpt av de här generella råd, man testar på det där, men det hjälpte inte, och så testar man det, då blir man inte hjälpt. Gå och sök hjälp. Ta en undersökning och se vad gäller för just dig. Är den stark eller är den svag? Eller den kanske mår jättebra, men det är någon annan som är besvärligt här istället. Mm. Så att det är ju igen det här fotbollslaget, så att det är någon spelare som inte gör sitt jobb, ja, då får de andra kompensera för det. Mm. Så igen så får man då titta mer på just komplexiteten, det är ju komplex i kroppen som, eller som vi vet med hormoner och allting. Så att söka hjälp, det är liksom värt det.
Nej, men för jag tycker att det är så spännande det här med att man kan liksom många gånger till exempel, ja, men satsa på de stora muskelgrupperna och så vidare. Men det är bara det att när man satsar på de stora muskelgrupperna så får de små, de blir ännu mindre, och de får, liksom, ja, så får de stora liksom överansträngas lite. Jag tycker det är jättespännande när du pratar om hela det här fotbollslaget. Men du, en annan sak som vi gör då, om vi ska prata komma tillbaka till den här magen, det är ju att vi går ju och drar in den också, eftersom vi inte gillar när den pöser ut.
Det ska man ju inte, så att man vill ju inte man ska gå omkring och dra in och hålla in magen, för att då håller man med ganska hård kraft, och då orkar man inte hålla magen dessutom så hård kraft under lång tid, utan sen slappnar man ju av och då tappar man kanske all kraft i magen. Och att hålla in magen hårt, då bromsar man ju andetaget, man påverkar rörelsen i kroppen, utan magen ska ju vara lite lätt spänd just, typ som jag pratade om det här med motverka gravitation, så alla ska vara med och hjälpa till i det här laget då. Men att man inte spänner magen hårt. Så att försöka hitta en hållning där man känner sig att när jag står upp här, då jobbar magen lite lätt automatiskt. Men att inte gå omkring och hålla in den och dra in den hårt. Utan den är ju där den är. Liksom så. Ibland är den lite större, ibland lite mindre. Så att, och även tarmens innehåll kan ju såklart påverka hur magen sjunker ut eller inte. Om det är buller och bång och IBS och stök och bök på insidan, så kan ju det färga av att magen skjuts ut och det är mycket gaser och liknande. Så att absolut kan insidan påverka också magen utåt.
Mm. När man står upp så ska du ju ha en lagom spänning så att säga. Men den spänningen, den har inte med att dra in magen att göra.
Nej, utan jag säger så att, brukar beskriva det som att om jag står nu på, om jag står upp på båda fötterna och så slappnar jag av i magen och låter magen bara sjunka ut helt och hållet och bäckenbotten sjunker ner och magen sjunker ut helt och hållet. Då vill jag sen, om jag ställer mig på ett ben och håller balansen, då vill jag hitta en hållning där jag känner att magen spänns. Men jag vill inte, från det avslappnade läget, så vill jag inte spänna magen först för att sen kunna stå på ett ben och hålla balansen. Utan att hitta en hållning där liksom hjärnan och kroppen sköter det här själv, så magen spänns. Den ska ha en spänning. Ryggen spänns, rumpan spänns, bäckenbotten spänns och allting spänns lite grann. Men då får man en mer automatiskt arbete där det är jämnare fördelning. Men står man och slappnar av i magen och den pyser ut och så ställer man sig på ett ben och så händer absolut ingenting med magen, utan magen är fortfarande lika, pyser ut lika mycket fortfarande. Ja, då kanske är ett tecken på att jag inte alls jobbar med magen, utan jag kompenserar just med ryggen eller det är någonting annat som gör magens arbete. Och då kan man börja leka lite grann med hållningen och hur står jag med överkroppen och med vad är vikten på foten och försöka hitta någon position där man ser att där jobbar ju magen lite per automatik. Så den skulle man vilja ha med, och det är därifrån sådana fall som man utgår när man ska bära, ska styrketräna, promenera, ska springa, lyfta matkassarna, vad det nu må vara. Så man har den här grundspänningen med sig. Då behöver man inte spänna magen någonting extra, men den är med och gör sitt jobb ändå per automatik.
Och där tycker jag också att det är intressant att tänka på det här med andning. När man andas korrekt så får man ju ner, man kommer ju till liksom det här stödet i magen. Och de som sjunger kan ju det här, för de vet precis var diafragman sitter och hur det hela paketet sitter ihop. Du, Katarina, vi ska också få reda på varför du är intresserad nu av att forska. För ni har ganska bra koll på kvinnor som har varit gravida och har en diastas.
Mm. Och vi har en ganska bra koll på kvinnan, hur kvinnans mage ser ut innan graviditeter, innan någonting ändras hormonellt. Så det har man koll på. Man tittar på graviditet och även efteråt hur det ser ut. Men man vet inte riktigt att, men vad händer? Händer det något och vad i sådana fall när hormonhalterna ändras kring menopaus? Så att vad är liksom när östrogen och progesteron sjunker, framförallt östrogenet, ger det någon skillnad i just hållfastheten i magen? Och blir det att man får en större avstånd per automatik eller blir det mindre? Man vet inte. Nu finns det lite olika, några studier som är gjorda och någon studie visar där både män och kvinnor ingår i den studien och både aldrig gravida och väl blandning. Den visar att ju äldre man blir, desto större risk för diastas. Desto mer töjs allting ut. Avståndet mellan magmuskler ökar. Medan en annan studie tittar på med kvinnor som visar på att det de såg var att det minskar med ökad ålder. Så att det verkar som att man vet inte riktigt vad som är vad. Och där är nyfiken på, såklart, utifrån kvinnans hälsa. Vad är det då? Vet man någonting? Kan man dra någon slutsats på hur det ändras?
Men varför är det intressant att veta då?
Se om man har då besvär i magen, att är det någonting som man kan, är det liksom normalt att det ökar, att avståndet ökar generellt hos kvinnor? Är det som är det anatomiska vanliga, biologiska vanliga, eller ska det vara på vanlig position från början och det händer ingenting speciellt där överhuvudtaget? Och det kan ju då påverka även behandling, om man ser så här att någon som funderar på om det ska vara en vissa som har stor rektusdiastas till exempel, eller diastas, de kanske man till slut behöver operera för att kvinnan ska tåla, eller mannen ska tåla belastning. Så att det finns ju de som har stor diastas som behöver en operation för att kunna tåla belastning och kunna tåla vardagen. Och då man vet innan menopaus hur det ser ut i kroppen, då vet man också efter en operation, vad bör man sträva efter då? Vad ses som en bra resultat? Men vad är då efter en efter menopaus till exempel? Är det några ändrade mått då som man bör relatera till? Liksom så, om det är efter operation eller om man överhuvudtaget ska tänka på operation. Det kanske är helt normalvärde man har. Det kanske ska ändras. Men det vet vi ju inte. Man har inte tittat på hur det ser ut.
Nej, så du menar alltså att man kan inte dra några slutsatser på de som har varit gravida, utan man behöver titta på de som inte har varit gravida för att egentligen komma till...
Ja, för att ha ett nollvärde, exakt. Ja, för att veta innan vad det är liksom... Utan, för graviditeten töjer ut struktur, det vet vi ju. Man har hormonellt påslag som ökar töjbarheten och sen töjer liksom bebisar ut magen från insidan. Och det är en påverkan där, men då vill vi se, men vad utan den påverkan, då blir det någon förändring bara av hormonerna som ändras. Det kommer leda till att man bättre kan veta just vad det är orsaken till om någon känner det här med att man får ont i ryggen eller magen sjunker ut eller liksom att man kan börja liksom leta på vad kan vara orsaken till besvären. Likväl om det är någon som har opererats eller ska opereras, så att man vet men vad var det för resultat av operationen, var det man har tänkt sig eller inte.
Men du Katarina, redan idag så opererar man ju många såna här diastaser. För den som lyssnar här, när ska man faktiskt hoppas på att man kan få en operation?
Regioner är väldigt, väldigt olika här i Sverige. Tyvärr, det är inte någon lika vård över hela landet, utan det är region till region tyvärr. Och där är det till exempel Stockholms region, där är det väldigt svårt att få operation via betald, via regionen till exempel. Medan i andra, ja, söderut och norrut och mitt i landet, så är det ibland lättare att få. Men många gånger så får man ju inte det här betalt, och det är någonting man måste betala själv. Man tar det privat helt enkelt. Och att om man ska opereras eller inte, det beror ju på vilka besvär man har. Och att man först har startat med träning och verkligen försökt komma igång strukturerat och planerat och bli bättre med det. Och då kan sen till slut en operation vara det sista alternativet för att komma tillbaka och kunna börja träna och tåla belastning just då.
Mm.
Den som opereras, den har ju, jag träffar väldigt många både liksom innan operationen men sen även rehab efteråt. Och även där har ju EMEA gjort studier kring den här rehabträningen efteråt och efter operationer. Och där är ju många, man blir otroligt hjälpt av den här operationen om man har mycket stora besvär innan som inte kan bli bättre med träning. Så de som väljer där att till slut operera sig, då blir man ju väldigt hjälpt av den och kan komma igång med träning och belastning och styrketräning och vardagen och livet och liksom bli stark igen i kroppen.
Mm. Och det här, kortar man senan eller syr man ihop musklerna eller vad gör man?
Båda också. Senan går ju uppifrån bröstbenet hela vägen förbi naveln ner till blygdbenet. Och då är den liksom bredare i sidled. Så det man gör vid en operation är att man syr ihop magmuskler mot varandra, så senan kortas helt av. Den typ försvinner kan man säga, som beskriver det som. Mm. Så den försvinner mellan magmuskler. Och då minskar midjeomfånget och hela bukomfånget. Och då kan man helt plötsligt liksom komma tillbaka och kostymen blir lika stor som innehållet igen.
Ja, men det betyder också att man kan sen komma tillbaka till träning efter och få bättre effekt på den också.
Helt rätt. Men om man ändå tänker på att den här operationen, det är ju liksom en stor operation, så man får räkna 4 månaders rehabträning på det. Så att det är inte någon sån här quick fix att man bara säger, men det här, jag kör på den istället. Utan,
nej, det är bättre att börja träna själv, ja. Jag kan också bara flika in att redan i avsnitt 26 så pratade vi faktiskt om det här med diastas, och då hade vi med oss Peter Emanuelsson som är plastikkirurg och jobbar på KI, och han berättade också bland annat om hur svårt det är att få till den här operationen icke-privat. Och det, jag håller med dig Katarina, det är förskräckligt att det inte är jämlikt, men det är ytterligare ett område. Du Katarina, om man nu är nyfiken på den här forskningen och så vidare, så kan man hitta på info@voxnerud.se. Och jag är bara så här avslutningsvis lite nyfiken Katarina då, om din bok då som heter Livet med klimakteriet. Det var ju några år sedan du skrev den och du var själv då alldeles i början av klimakteriet, och jag kommer ihåg att du var lite så här, Anna, men jag känner ingenting, det går bra det här och så. Om du skulle skriva den här boken idag med lite mer backspegel på ditt eget klimakterium, vad skulle du lagt till eller skrivit om, eller hur hade du kanske tänkt lite annorlunda?
Jag hade nog skrivit i sådana fall lite mer om muskel och ledvärk. För det är någonting som ju många drabbas utav. Och jag har en del i det i boken om det, men det hade jag nog pratat lite mer kring. Och just att även det ser med det hormonella kan hjälpa till med. Sen i stort hade jag nog inte ändrat så mycket. Så i min värld är det ju fortfarande att hålla igång med det här vardagsrörelsen. Konditionsträna för hjärta, kärl, hjärna, kognition. Och det är inte de här någon långpass man vill tänka på, utan det är 30-45 minuter eller 20-30 minuter ibland, 2-3 gånger i veckan som det handlar om. Styrketräna just då, och bygg muskelmassa, var stark. Och sen med mage, bäckenbotten där. Så att jag har nog inte ändrat så väldigt mycket. Och i min värld, jag skriver inte jättemycket om exakt med hormonnivåer eller hormontillskott man ska ta. Och fortfarande så ser jag inte att det är jag som legitimerad naprapat, som ändå liksom, jag är ju inom sjukvården så, men jag är inte den som rekommenderar någonting kring hormonpreparat, utan där är i min värld är det liksom så komplexa system det handlar om, så att där ska man liksom få medicinsk då, hjälp med gynekolog eller allmänläkare, och så får man liksom söka lite grann hjälpen tills man hittar någon som kan lyssna på en, just man blir hörd utav. Så att jag hade nog inte ändrat så mycket, men kanske mer trycka på även just det här med konditionsträning och kognition och hjärnan och kognition och minne och minska risken för Alzheimer till exempel då. Så att man inte glömmer bort den. Jag tycker ibland att det blir att man glömmer det ibland, att det är jättebra om man pratar styrketräning, man behöver ju styrkan, och många kanske går in i klimakteriet med låg muskelmassa från början och därför kanske behöver styrketräningen mer, men det är på inget sätt negativt med konditionsträning, och det är inte farligt med att kortisol bildas under konditionsträningspass till exempel. Då kortisolpåslag bara ska ta upp det ur sängen på morgonen till exempel. Det är helt naturligt. Men det är med den här långvariga stress och press som påverkar kortisolet. Så konditionsträning är viktig liksom så. Men hellre då kanske kort och intensivt även då på konditionsträning och testa det. Men igen, allt är bättre än ingenting. Så starta i någonstans, bygga en hållfasthet. Och har man inte gjort så mycket tills klimakteriet menopausen kommer, då får man liksom starta sin uppvärmning där. Bygga grunden först och sen komma igång med mera.
Mm.
Och med, som du sa där, vad jag själv har upplevt eller inte upplevt. Jag upplevde mer muskelvärk verkligen. Vallningar, svettningar, det hade jag redan tidigare och där innan. Det har jag haft sedan 45-årsåldern ungefär någonstans. Och kom in med till och från. Och mer stressrelaterat skulle jag vilja säga till mig. Att via stressen kunde jag hålla, stresshantering kunde jag hålla det mer i schakt. Men jag fick mer muskelledvärk verkligen då. Så att det var det som hamnade på mig liksom då. Jag märkte att men det här är verkligen nu. Så att hormonellt påslag.
Mm. Och sen så tycker jag också att det är viktigt att vi bara lägger till här. Att oavsett vem man är i sitt klimakterium så finns det ju ingen en lösning, utan det är många bitar. Men en sak som alla är överens om är ju just att det här med rörelse på olika sätt, det är så viktigt. Och framförallt om man har ont. Förr så hade man ju lite det här, men har man ont så ska man ta det lugnt. Men det är ju inte det som är dagens sanning.
Nej, verkligen inte. Tvärtom, som du säger, att se vad kan man göra utan att få mera ont, så man kan på sikt bygga upp en hållfasthet så att smärta minskar. Så rörelsen, som du säger, och sen just, även just med stress och press och resten av livet, att man tittar än på det, för det är ju det som driver, man blir ju mer smärtkänslig om man ligger på hög stress och press och liksom oro, rädsla och sover dåligt.
Mm.
Det är sånt som driver, man blir mer smärtkänslig. Mm. Och då blir det en negativ spiral i sig.
Mm.
Så att man får leta, precis som säger, vad funkar för mig? Vad är min pusselbit, min nyckel jag ska börja med?
Mm.
Och så testar man den nyckeln. Nej, den gick inte för mig. Då får man prova nästa, men att man liksom aktivt försöker ändra saker och ting är jätteviktigt. Verkligen. Ja.
Och sen att man har lite uthållighet. Det är inte som en, man kan inte avfärda eller hissa eller dissa bara på en vecka, tänker jag. Men du, Katarina, jag är jättenyfiken också på det här avslutningsvis då. Om man skulle sammanfatta det här med magen, bara så att man förstår att jag är en som känner igen mig i den här diastasen. Finns det något sånt där tydligt tecken?
Nej, inte riktigt något sånt tydligt tecken. Man brukar ibland säga så här, men om du ligger på rygg och böjda ben och så lite spontant lyfter upp ditt huvud, om det blir så här pyramid, men magen sticker upp som en kon, eller om det sjunker ner så här i mitten av magen, att det blir mjukt, mitt, dike mitt i magen, att det har med det hela att göra. Men Det kan vara att man har en, det kan vara ett tecken på att man behöver träna sina magmuskler mer. Man behöver komma igång med lite bättre teknikträning och få alla i laget att samverka på ett bättre sätt. Det kan vara ett tecken på att man kanske har någon breddning, någon diastas, men det behöver inte vara det. Men det finns inget exakt tecken på det, utan då behöver man gå in och titta och mäta helt enkelt om det är så. Mm. Men mer att om du har testat på och kommit igång med träning och rörelse, och, men du blir inte bättre och magen sjunker ut hela tiden och man känner sig som att man inte sitter ihop mitt på kroppen. Och då kan man titta liksom, och testa och sen se att det är en faktor som man kan ta med i beräkning också.
Mm.
Och mer som att inte för att man därför ska börja operera sig, men som sagt att bara ha det med att men det här är någonting som är en strukturell påverkan. Och då kanske man behöver ha lite extra småövningar för magen och för ryggen och hålla igång. Och liksom, ännu viktigare med att hålla igång med träningen resten av tiden.
Mm.
Och sen finns det hjälp att få via operation för den som behöver.
Mm. Ja, men jättebra. Okej, vill man läsa mer om Katarina så finns du på voxnerud.se. Och Livet med klimakteriet heter din bok som har ett par år på nacken men som fortfarande är absolut aktuell. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag, Katarina Voxnerud.
Tack så jättemycket.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.